Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Alltså, jag har varit med om det sjukaste idag. Jag måste bara berätta det.
Berätta.
På en gång. Nej, men jag kände igår, jag har ju varit borta då i 5 dagar. Kommer hem och du vet, man går ner och börjar tvätta. Och så bara känner jag så här, men gud, det är något som luktar lite så här. Liksom, du vet, liksom lite ammoniakkänsla. Konstigt, vad är det så? Man tänker så, men gud, är det något som har liksom legat här blött när jag har varit borta i tvättkorgarna? Man känner liksom, men gud, det luktar nästan kispa. Men vad, är det någon som har, har det hänt en liten olycka för någon litet barn här? Och har det
glömts kvar? Liksom.
Har det glömts kvar i någon tvättkorg? Så jag går verkligen igenom all varenda klädesplagg i tvättkorgen och luktar. Och bara, nej, det är ingenting som luktar liksom konstigt. Och så bara kollar jag lite under och så bara ser jag små svarta prickar. Ser ut som musbajs. Jag bara, nej, men det kan inte vara en mus som luktar. Nej.
Fy, vad äckligt.
Mm. Jag bara vill prata dig igenom det här som hände mig. Då öppnar jag städskåpet där jag vet att jag har en dammsugare. För jag tänker att jag måste suga upp det här. För först tänker jag så, är det musbajs eller är det bara något svart små gris liksom? Innan jag liksom kopplar ihop det med lukten. Öppnar städskåpet och där känner jag ju att det luktar starkt ammoniakkiss liksom. Och får panik för plötsligt så sprattlar det till uppe på en av hyllorna där. Och liksom plötsligt och så bara hänger en råtta i en tyggrej som ligger där ihoprullad och liksom tittar på mig med så uppspärrade ögon.
Jag hade bara stängt igen.
Det var det jag gjorde. Jag skriker bara, jag är ju helt själv, jag bara skriker rakt ut. Gud, jag får panik. Stänger städsgrubben, stänger tvättstugan, springer upp och bara och tänker, hur kan jag bli så rädd för ett litet djur? I och för sig, det är liksom, det är chock. Vi har ju ändå en hamster, de är inte helt olik liksom. Men det här tycker man är fruktansvärt obehagligt. Så att man kan sitta och gosa med en liten hamster. Så jag bara, men Hanna, nu får jag bara liksom bara hämta hem mig själv. Men jag kände bara, jag kan inte gå ner dit. Så jag bara ringer till alla. Vi är ju som ett kollektiv här då, bland radio. Så jag skickar ut i våran tråd bara, jag har en råtta i källaren. Och alla alltså, säger
jag,
så
jag bara, har rys i hela min kropp.
Ja, det var hemskt.
Hon mår lite alltså illa.
Ja, nej, men, och du vet, den här lukten blir plötsligt, så luktar ju den så vidrigt när man vet att det är ingen som har, det är ingenting, utan det är rått piss som luktar. Det är bajs och piss från en dotta som luktar.
Och som har flyttat in dit. Hur länge har han bott där liksom? När det blev kallt kanske?
Ja, ingen aning. Han måste ju bott där minst en vecka i alla fall. Och det är så mycket han har kissat bajs. Och jag tänkte så här, du vet, man bland alla rena kläder, alltså bara har en kiss och bajsat där, måste jag tvätta, nu måste jag tvätta om allt och ja, du vet, men i alla fall, och så sen kommer man ju till nästa grej, den är ju där inne, hur ska jag göra? Jag får panik över tanken att jag måste liksom att jag liksom ska döda det här djuret också. Det känns inte bra någonstans. Jag bara ringer Anticimex. Jag bara, det här är ju en akut situation, för jag har ju läst att råttor, de kan ju gnaga av liksom ledningar och så här saker, så att det kan ju börja brinna in i, alltså det måste ju ut liksom. Kan det finnas fler, jag vet inte hur den har kommit in, och de bara, vi kan komma den fjärde, och så kan jag skriva att det är akut ifall det blir något. Jag bara, den fjärde, jag kan inte ha en råtta enda som bor här i en vecka till. Liksom. Då får jag lägga, vad ska jag göra? Kan jag lägga ut råttgift? Nej, det kan du inte göra. För vi måste komma ut och göra en bedömning. Och sen en sanering utifrån. Så, och det kan krocka med det råttgiftet som vi har i så fall. Så det kan jag bara, men vad ska jag göra? Ja, du kan köpa råttfällor. Jag bara, åh gud, verkligen, ska jag köpa råttfällor? Och så ska den ligga där. Och så fastnar den med en tass. Och så ligger den och skriker. Och så måste jag gå ner och avliva den. Nej, men jag bara fixar, du vet. Ja, och så bara det. Ha, var köper man råttfällor någonstans? Bara googlar det. Och köper råttfällor.
Men jag måste fråga, var det en mus eller var det en råtta?
Nej, men det var en råtta. Men det var en musstol. Den var en, alltså man kan titta på mitt Instagram. För att det slutade ju så lyckligt. Min grannes, eller Fredrik kom. Det är Mia och Fredrik, några av mina grannar. Där vi har liksom, Fredrik har själv tagit på sig rollen att vara lite den här som hjälper oss som lever här som separerade. Han bara, nattmannen kommer och gör utryckning. Alltså, och bara det också. För man liksom bara det att vara själv i allt det här. Det är så obehagligt. För man blir ju så... Så han kom i alla fall, hade med sig liksom spade och någon vajer ifall den har kommit igenom avloppen. Måste ju kolla lite grann. Vi hade ingen aning om.
Ja, men alltså på riktigt, du måste ju kolla runt överallt. Alla skrimslen och vrån, om det finns något litet hål som den har gnagt sig
precis
igenom.
Precis, då var det ju att vi hittade ju då ganska omgående. Ovanpå det här tvättskåpet så låg det ju massa grejs. Så här, originalritningar av huset och typ någon... något tygstycke som hör till markisen som låg ihoprullad. Och där bakom hade han ju sitt lilla bo. Liksom. Och där var ett litet hål också. Rakt ut i ett litet ventilationshål. Så där har han ju kommit in. Men förmodligen blivit för... Jag vet inte vad han har levt av. Men han har blivit för tjock och inte kunde komma ut då kanske. Jag vet inte vad han har levt av. För att det var ett jättelitet hål. Och han liksom... Han såg väldigt välmående ut.
Ja, men de pressar ut sig där. Alltså det är det som är så läskigt. Ja. De kan ju ta sig in genom jättesmå hål.
Mm. Och det har blivit så kallt så den tyckte väl att det var toppen. Och då märker man ju, jag har ju haft katt i så många år så jag har aldrig haft det här problemet. Och plötsligt bara, men vad är det här jag ska handskas med? Men okej, nu gör vi det. Och sen kom Fredrik med spaden och jag bara, jag vill inte veta vad du ska göra med spaden. Han bara, nej men vi måste ju liksom ha bort den. Det här det är ju liksom skadedjur. Men sen då så hade vi sån tur. Så när vi väl öppnade upp den så fick den ju lite panik. Och så hoppade den ner liksom i en plastgrej, en plastbytta liksom som låg där inne. Så vi kunde liksom få på ett lock, eller få en tillbytta över den byttan ner i en IKEA-kasse. Och så kunde vi gå ut med den och släppa ut den i skogen. Så att, alltså det var så... Alltså jag är så tacksam att Fredrik kom och bara tog... tag i det, för att jag freakade ut även den här gången, fast jag visste att den var där inne. Och så när vi öppnade och kollade, för jag bara, nej, den verkar inte vara här. Och så bara, jo, jäkla, där var den. Och jag bara, fick så här, spel igen. Och
så. Men jag fattar det, 100%. Alltså jag... Men jag undrar vad det är man är så rädd för. För jag menar att man är rädd för ormar och så, de kan man ändå liksom... Ormar kan ju dö den. Man kan ju dö av ett ombett. Man kan inte dö av ett råttbett.
Jag tror att det är någon slags rädsla för att bli rädd. Alltså den här känslan av att de liksom... Det här är så... de är så snabba och man är liksom inte... de känns oberäkneliga på något vis.
Men attackerar råttor?
Nej, den här var ju superskygg. Det fanns inga attack överhuvudtaget. Men sen kom jag ju på då, för precis innan jag åkte bort så hade jag och Kajsa haft den här liksom utrensningen av boden och tog ut massa ljusslingor. Och hon bara, inte det där liksom råttspillning? Jag bara, nej, det kan inte vara ute i boden. Hon bara, jo, det ser ut som det. Alltså, Hanna, där, du borde ställa råttfällor. Jag bara, nej, men det kan inte vara det. Nej, jag tror att det är bara så här svart... Det var lite skymning när vi gjorde det här också. Så jag, liksom, för jag har aldrig sett råttor här förut. Vi har ändå bott här i 11, 12, 13 år. Men med det sagt så fattade jag ju det då. Att nu, det var ju det. Där ute också klart. Så nu har jag ställt
han
ut
massa... Han borde ju säkert det här hur gött som helst. Kommer ni där och ska hämta ljusling och stör honom.
Det kanske var där han bodde först. Och så kom han in när vi kom och störde. Så kan det ju vara.
Exakt.
Nu är det råttfällor med ost ute i Boden och nere i källaren utifall att. Men du vet, nu känner man att det är inget mer där.
Liksom. Men råttfällor, jag kan inte tänka mig något läskigare än att tömma det då. Eller då slänger man hela råttfällan. Och så lilla djuret som bara...
Nej, men jag vet. Och vet du, grejen att jag och Martin köpte ju ett hus en gång i tiden. Faktiskt. Långt ut i Nacka. Så var som en sommarstuga som vi skulle liksom bygga om. Så bodde vi bara där i ett år för att jag fick lite panik. Men där var det jättemycket möss och... jag vet inte egentligen... Alltså,
vad
det var
dras möss. De till?
Jag har ingen aning faktiskt.
Lort.
Ja, lort. Det var på ett ställe i köket som de kom upp ur ett rör. Liksom.
Mm.
Och
men de drar sig väl till värmen, tänker jag. Ja, när det börjar bli kallt så vill de gå in där det är varmt och gött.
Ja, och det som, vi har ju haft det någon gång också uppe i Hälsingland. Det gäller ju att inte ha mat liggandes framme. Och jag kan tänka mig i tvättstugan. Det som de kommer in, det är varmt och gött. Och det kan ju ha varit så, du vet, från en liten ficka. Där funnits en liten godisgrej som har legat. Det är ju det viktigaste när man städar ur sommarhus. Att det inte ligger någonting framme. För det är det. De vill ju ha mat, liksom.
Ja. Men det är samma med myror och råttor. Mm. Kan ju inte ens ha smulor framme. Så har man ju massa myror överallt.
Men sen är det ju såklart att det, hade man haft katt så hade det inte funnits. Liksom. Och det har inte, så det är väl därför jag inte har sett det på så lång tid. Men det här var...
Fast jag har aldrig... Grejen var att jag är ju verkligen uppvuxen på landet. Och jag kommer ihåg när jag var liten. Vi hade ju flera katter. Men jag har en sån... fruktansvärt hemskt minne av att jag ska köra ner foten i en stövel och
vad berätta, men jag får bara panik, förlåt, jag får panik på det jag var med om idag. Jag har haft
och
jag
är såklart, så känner jag att det ligger någonting i stöveln.
Nej,
men det är inte så att jag tror att det är ett djur, utan jag tror ju att det är en strumpa eller något, så jag kör ner handen för att ta ut den här strumpan och så är det en råtta. Alltså jag blev ju traumatized for life. Alltså där kom ju min rädsla.
Åh gud, fan, paniken.
Och jag kommer ihåg att jag fick så här, alltså på ett sånt obehagligt sätt som jag än idag. Och jag var ju säkert inte mer än 9 år liksom.
Nej. Gud,
alltså, är det äckligt? Nu lämnar vi råttorna, tycker jag.
Åh, gud, okej, vi gör det. Men nu har jag ändå haft så här... Jo, men jag vill bara få pyttelite fortsätta. För sen var min mamma och hennes pojkvän här för typ 3 veckor sedan. Och var barnvakt.
Kanske var de här. Som hade med den.
Ja, precis. Från Hälsingland. Han hälsingeråtta.
En sån människa som alltid ska hitta att det är någon annans. Det måste ju vara de som har dragit med det från Hälsingland.
Ja, annars hade det ju aldrig, du vet. Nej, men då hade de... det var när jag var på spat där, så var de barnvakt. För att, ja, det krockade lite så jag inte spat mitt retreat. Men jag kom hem typ en dag för sent. Liksom. Eller behövde barnvakt. Skitsamma. De var här i alla fall och hjälpte mig då med barnen. Och så när jag kom hem så de bara, du, vi tror att du har en gäst här på gården. Jag bara, va? Eller gården, trädgården. Sånt här är inte jag uppmärksam på. Men de bara, jo, men det har ju grävts en liten grop här in under liksom terrassen. Va? Så nu har jag haft koll i 3 veckor och haft span. Om det var en sån där bävling.
Bäverjävel.
Eller en bävling. Såg du det Marco och hans mammas program när de jagade bävlingen? Men jag tänkte det. De satte ju upp någon sån nattkamera. Det borde jag också göra. Men då sa Fredrik idag när jag visade det här bakom. För nu ser man ju även spår i snön. Att det har ju gått ett djur till det lilla hålet under... fram till min terrass ner. Jag bara, det här är helt absurt. Jag har liksom en råtta i källaren och sen har jag ju ett djur till som jag inte vet vad det är som bor här. Han bara, det kan vara en räv. Och det var det mamma Urban sa också. Då var det så att man hade sett räv. Ska vi ställa för hålet? Jag bara, men gud. Då bara såg jag en liten frusen räv som inte kommer in i natt i sitt hem.
Mm.
Hur ska man göra? Är det någon som kan någonting om rävar? Nej, men ett rävar
tycker jag är jätteläskig också.
Ja, det är ju, känns ju inte pålitligt alltså, heller riktigt.
När jag bodde i min lägenhet så hade jag, det var ju så här, ett hus som omgjort till lägenhet, så hade jag egen ingång. Så jag hade liksom min trappa. Och så sitter jag på trappan och så kommer det liksom en räv. Precis, alltså det är typ 4 trappsteg ner. Som går på grusgången, totalt orädd. Och bara ställer sig framför mig och bara stirrar på mig. Jag bara, okej.
Okay, du bara käka glosylta och blängsås.
Så jag bara, sakta rör jag mig, backar bak och liksom går in i lägenheten. Och var så rädd. Och så ringde jag pappa. Jag bara, vad ska man göra? Liksom, jag vågade inte heller liksom chas eller, utan jag bara kände så här, den där är så inte rädd för mig. Och jag vet inte, det är också så här någonting man är uppväxt med, att rävar kunde ha rabies.
Du pratade om allt man kunde googla idag med råttor, vad de kan föra in för sjukdomar genom avlopp.
Ja, nämligen i alla fall. Och då gick jag in och så pratade med pappa. Jag bara, men kan det vara farligt att attackera? Är de liksom aggressiva? Och han bara, nej, men grejen är att när de är sjuka eller om de försvarar sitt bo eller så, då kan ju alla djur bli aggressiva. Så är det ju liksom. Mm. Om de känner att de blir rädda eller att de försvarar sin familj typ. Men, och då berättar han, har du inte sett det här klippet på Facebook, säger han. För då är det från Eringsbo, det där lilla samhället där jag kommer från. Då är det någon bekant till pappa som har lagt ut på Facebook hur han är inne i ladan och säger, nej men nu får jag lite besök av en räv här. Och så går räven in i ladan mot honom. Och han filmar hela tiden. Nej men hej sen lilla räven. Jaha, nu har du nog gått lite fel. Och så kommer den närmare och närmare och närmare. Och till slut bara hoppar den på honom och hugger honom i foten.
Nej.
Så, alltså han sitter fast i alltså han biter om hela benet samtidigt som han står spark, alltså du vet så här reflex, försöker sparka loss honom. Och filmar det här typ samtidigt. Va? Fast gud, lite hackigt då, för han viftar ju med telefonen.
Ja.
Ja, och till slut så slängde han ju av telefonen och räven sprang iväg och allt det där. Men alltså den har också, alltså det klippet har satt, fastnat i mitt, jag är livrädd för djur.
Jag är oberäknelig. Ja, det är det. Det är liksom vilda djur, det är klart, det blir ju som oberäkneligt. Mm. Och att man känner att man inte kan deras språk.
Det är det.
Ja, för att jag menar, man,
men
jag
så finns det väl lika typ väl som att det djur. Finns sjuka människor, så finns det väl sjuka djur, tänker jag.
Ja, jag tänker bara på den katten som dödade min katt. Det var ju en sjuk katt, för så ska man ju inte göra. Jag pratade med 3 veterinärer, det är lika konstigt som att en människa, det är som att en människa mördar någon, alltså slår tills någon dör. Det är liksom lika ovanligt och konstigt att en katt gör det.
Ja.
Så den är ju sjuk, eller liksom har någon empatistörning. Eller är, ja. Men återigen, det är väldigt lustigt idag att jag bara känner att jag på något vis har ett slags zoo här hemma just nu. Med djur som flyttar in till mig, verkar så. Och för att inte tala om det här getingbot som jag hade i under lampan. Det berättade jag väl om i somras. Ja. Att liksom, det var ju liksom på riktigt en som en skokartong stort getingbo under lampan. Vid entrén. Så det var ju omöjligt att se det här. Det var ju liksom att man fick skruva loss hela lampan. Och det var ju 100 getingar.
Men vad kul att du kunde tjäna så mycket pengar på all honung.
Ja, vet du att det var ju verkligen honung där liksom. Så du var ju bin då, inte getingar. Konstigt. Men med det sagt, jag har haft biinvasion, nu en råtta och förmodligen en räv under örat, höll jag på att säga. Nej, men
en räv bakom örat.
Bakom örat.
Så, Jeppe, under en kompis, sa till... Jag funderar på att sätta, typ tatuera någonting bakom örat. Så här, något fint. Mm. Kanske någon liten... Han bara, vad ska du göra? En räv eller?
Det är
jätteroligt. Och då var fan, man skulle ha en räv och så typ svansen så här, sticker fram lite.
Nej, men förlåt, jag klarar inte av svansprat idag för att jag har sett så mycket svans. Åh, det är en jättestor svans den här. Det är jättestor, men för det var 3 gånger så tjock som vår hamsters. 3 eller 4 gånger.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack!
Kan vi prata lite om puckade bilförare?
Ja, verkligen.
På tal om djur!
De här puckade bilförarna.
Ja. Nej, men jag är...
Vet du, jag har ju en puckad bilförare som har flyttat in till mig.
Nej, men jag tycker det är så intressant. Det är 2 saker. När jag kom och körde, det är liksom 50-väg. Och så kommer det en bil långt, långt borta. Så att jag svänger ut lite försiktigt. Och då märker jag hur han bara gasar på, accelererar, kör upp liksom rakt upp i rumpan. Jag kommer upp i 50, som det var en 50-väg. På 2 sekunder. Han är då inte ens i närheten, men han liksom kör ikapp mig och bara typ liksom tvärbromsar bakom, tutar som en galning och tar så här helljus, ungefär som att jag har svängt ut precis framför honom, vilket jag absolut inte gjorde. Men han däremot måste ju ha kört i typ 90-100 km i timmen om han kom så fort. Och plus att jag körde typ i 55 när han väl kom i fatt mig. Så att han ska behöva tvärbromsa då, det är liksom, då är det ju han som kör för fort. Men i alla fall. Sen ligger han och blinkar och tutar så här jättetätt hela vägen hem tills jag svänger av och han kör rakt fram. Och så, hur mår en sån person?
Men vad obehagligt.
Ja, och jag kände också så här. Jag kommer inte ihåg vem det var som åkte med mig. Men bara, tvärbromsa. Jag bara, absolut inte, du galen. Just för att man ska så här markera. Jag bara, nej tack. Jag har ingen aning vem som sitter i den bilen. Utan jag kör lagligt. Lite över. Bara för att jag inte ska vara så här provocerande laglig. Men sen typ samma vecka. Så åker jag med en taxichaufför. Det är jag och 2 kompisar. Det är på Östermalm och så kör vi, det är en enkelriktad gata och så är det en kvinna som liksom lite sakta svänger in på den enkelriktade gatan. Och han bara, men idiot, det är en enkelriktad gata och börjar blinka. Och vi kör ju jättesakta och hon kör jättesakta. Så han ställer sig liksom tvärs över så att hon inte ska komma förbi. Så ska han sitta och hytta men även så här jätteaggressiv. Och han bara, ja alltså, det här är det bästa jag vet. Nej, jag tänker fan släppa förbi henne alltså. Och jag bara, alltså jag tror nog att hon väntar på att du ska köra förbi så hon kan vända runt. För att då ser jag ju, hon bara, oj förlåt. Liksom hon har råkat köra in. Ja. Ställer sig lite till sidan så han ska köra förbi. Mm. Så att hon kan såklart vända. Men nej, nej. Vägrar. Han vägrar flytta på sig. Och sen så sitter han där och bara, så kör han upp, så här, hotfullt nära hennes, så att deras rutor går liksom mot varandra. Och så blänger han in så här och hytter med näven enkelriktat. Och hon liksom bara, ja förlåt, förlåt. Liksom, hon är verkligen inte så här med fuck you. Vilket ja, man absolut inte ska vara, för att man vet inte vad det är för galning. Men då säger den här taxichauffören, ja, du vet, så hade jag inte haft kunder i bilen, då hade jag kunnat stå där hela dagen. Det är det bästa jag vet. Så bara sitta. Jag hade kunnat sitta i flera timmar. Hon ska fan inte komma förbi. Det är enkelriktat, vet du. Och då kunde jag hålla mig. Jag bara, ja, och då mår du bra. När du får sitta där och tala om för andra att de gör fel. Ja, det gillar jag.
Mm.
Och han var liksom i 65-årsåldern.
Ja, man blir fascinerad vad det är som driver någon att liksom...
Eller han kanske till och med var 70. För att han sa till och med, han bara, jag är pensionerad, jag kör bara lite ibland. Och det här var liksom hans... Det var det bästa han visste, när han kunde få liksom rätta andra människor i trafiken.
Jag var på en föreläsning en gång av en man som pratade om så här lågintensivt bemötande mot främst då, han var så här psykolog och jobbade på med ungdomar med olika diagnoser, om just hur lågintensivt bemötande är så himla viktigt. Och så pratade han om, bara för att ge ett exempel, att så här, i trafiken är ju väldigt få människor lågintensiva i sitt bemötande. Det vill säga att vi går liksom, om någon gör någonting fel i trafiken, så är det ju aldrig så att, eller väldigt sällan som folk tänker, ja, men hon åkte nog fel, eller oj, de har nog bråttom för att de ska kanske till sjukhus. Alltså att man tänker att det finns något, utan ofta går man ju direkt till, ja, vad fan, liksom att, eller många blir liksom så jävla arga.
Mm.
Att det liksom inte finns det här lågintensiva bemötandet. Och hur känslor smittar. Jag tänker, en sån där person då, liksom, han har ju det där i sig. Och så bara, nu, det finns liksom inte en uns att, ja, hon kanske körde fel. Nej, liksom, då ska man trycka till. Och,
ja.
Det kommer liksom.
Och grejen var, när vi åkte därifrån så sa jag det. Jag bara, för då sa han också att hon såg ut att skämmas rejält mycket liksom, när hon insåg vad hon hade gjort. Och det mådde han också väldigt bra av. Och jag bara kände sig, eller bra över, eller vad man säger. Och jag kände, men han är helt empatilös.
Det behöver han ju inte vara, men att han tycker i alla fall att det är liksom väldigt gött att ha rätt. Liksom.
Men och gött att trycka till andra människor också. För att han såg ju redan att hon liksom, oj, förlåt, förlåt, förlåt. Och,
men det är många som agerar så. Jag kommer ihåg en gång när jag satt i trafiken också, var det en man. Och jag hade, då hade jag också gjort, jag tror att jag åkte liksom, men du vet, körde om honom. Det var som i en rondell och jag körde liksom om på innersidan. Så jag fattade att jag gjorde fel. Mm. Och han vänder mig till mig och liksom hytter med näven, förklarar så här, dö. Och jag bara, åh gud, förlåt. Du vet, man gestikulerar så här, upp med axlarna och liksom lite urskuldande. Förlåt, förlåt, jag vet att jag gjorde fel. Och ju mer jag la mig, desto argare blev han. Det var liksom inte nog. Då skulle han gå på igen och bara, ja, för det, ba. Och började nästan veva ner rutan. Och det till slut, då känner jag bara, då drar jag ner rutan och, vad bra att du är så jävla bra, då! Och så fuckade jag åt honom.
Mm.
Och då blev han tyst. Och så tänkte jag, vad är det? Vissa behöver det för att de liksom ska ens... Det andra ger liksom bara någon slags här ved på elden.
Mm.
Om hon där inte hade... Så kanske han hade behövt liksom... Oh, och det är så tråkigt bara att det ska behöva bli en... Och jag satt och tänkte så här, vem är jag som fuckar åt en man som jag inte har aning om vem det är? Jag skulle ju aldrig göra det i något annat sammanhang än i bilen. Liksom. Som att man är så här skyddad av, men, det här glaset och plåten.
Har inte jag berättat när jag fick tvärbromsa för ett barn som åkte över övergångsstället vid en skola?
Nej.
Jag kom och åker på morgonen och jag kör jättelugnt och det är inga konstigheter. Jag kollar, det kommer ingen. Men helt plötsligt så från vänster kommer det ett litet barn och cyklar jättefort. Men jag, alltså jag är helt omedveten var hen kommer ifrån.
Mm.
Vilket var så obehagligt. Så att jag tvärbromsar, barnet cyklar förbi och då står liksom pappan på andra sidan och väntar på det här barnet. För det var så pass litet så det cyklade inte själv i trafiken.
Mm.
Jag bara, hur kunde jag missa det? Alltså du vet den här ångesten. När man liksom, jag är ju typ stillastående. Har låtit barn passera, börja rulla och då kommer det här barnet.
Mm.
Och jag har liksom bromsat till. Och den här pappan bara blänger på mig. Så arg. Och jag, alltså, jag förstår honom till 100%. Hade det varit mitt barn som liksom varit nära att bli på så hade jag, vad fan håller du på med? Du helt...
Och liksom, det är hans rädsla såklart och panik som pratar. Man, alltså,
såklart. Såklart. Så att jag, liksom, det var inget konstigt. Mm. Jag var bara så här, förlåt. Sen så ska jag då lämna ett barn på den här skolan. Så att jag åker ju runt hörnet och lämnar Colin. Var på den här pappan liksom går vid sidan om och bara tittar och blänger och liksom... Och sen så när och jag har ju liksom gråten i halsen för jag blev ju också jätterädd.
Mm. Mm.
Så när han liksom så kommer han mot mig då får jag så här panik. Jag bara, jag orkar inte och jag vet inte, jag var inte på en bra plats så att jag var väl på något sätt liksom inte uppmärksam eller ja, du vet om man är trött så, eller de säger att det är värre att köra bil när man är riktigt alltså sömnbrist, alltså att man har sovit dåligt än alkohol. Så att det är lika farligt typ. Så man ska inte hålla på och köra bil när man är för trött liksom. Men i alla fall, då kommer han fram och han bara, fan håller du på med typ, ser du inte eller? Så här, jag bara, alltså jag är så, och då var det samma sak. Jag la mig ju platt direkt, jag bara, alltså, jag är så ledsen, jag såg verkligen inte. Ja, men tur att det inte hände någonting ändå. Och då går han på ännu mer. Mm. Så att jag liksom, jag bara känner hur tårarna kom och jag bara, men tror inte du att jag redan mår jättedåligt? Tror du inte att jag har spelat upp i mitt huvud vad som skulle kunna ha hänt? Mm. Tror du att det blir bättre av att du står här och skäller ut mig? Mm. Nej, det var inte så. Jag bara undrar liksom, hur mår du egentligen?
Jag var bara omtänksam här.
Vad sa du?
Ja, jag var bara omtänksam här.
Ja, alltså. Nej, men då skämdes han ju lite för att jag började gråta. Och det var inte alls min mening liksom, att köra crybaby. Du bara,
tänk på mig då.
Ja, precis. Nej, absolut inte. Utan det bara kom. Och jag bara, nej, men det är superlum. Men det blir väldigt så här... Oh. Ja, och sen så gick han och jag åkte hem. Och så var det ingen mer med det. Men bara... Vad som händer igen liksom när vi sitter ju just nu, jag och Magnus, och kollar på Married at First Sight Australia. Och då man gifter sig, man träffar, det är experter som går igenom jättemånga olika så här, hur du är, vad du vill ha hos en partner, vad är dina svagheter, vad är dina styrkor. Vad är dina intressen? Vad jobbar du med? Men du vet, allt. Och så försöker de hitta en match. Och så ses de framme vid altaret. Och så gifter de sig. Och sen efter det ska de då försöka hitta någon slags kemi och kärlek. Och en del blir så här, shit, det klickar direkt. Och vissa är bara, nej tack. Och så växer det fram någonting ändå. För att de helt plötsligt märker att, men gud. Vi är ju jättelika och vi tycker ju samma och har samma värderingar. Och en del blir ju bara hatiska och blir så elaka och vidriga mot varandra. Och så får man då följa detta. Och det som är kul med att titta på det med sin partner är att det väcker... Jag pausar hela tiden. Bara, hur tycker du att det är han eller hon som har rätt i det här?
Mm.
Att det blir lite så här hemmaterapi.
Ja.
Och vi tycker ju väldigt lika, men det väcker också grejer som man har ju sina grejer för sig. Och till exempel är jag extremt noggrann för att när det kommer till, om jag ska hänga upp en tavla så vill jag att den ska vara centrerad. Är den inte centrerad så stör det mitt alltså jag kan, jag mår inte bra. I hela min kropp så känner jag att den kan inte sitta så, den kan inte sitta snett och den kan inte sitta inte centrerad. Så Magnus har tagit hit någon för att sätta upp min sminkspegel och en byrå, en liksom hylla under på väggen. Hyllan och sminkspegeln är inte centrerad. Den är liksom kant i kant på ena sidan och sen så inåt typ 5 centimeter på andra sidan. Jag bara, men varför? Man sätter väl en spegel mitt över? Och det här är ju då, Magnus har ju sagt det till hantverkaren. Så det är inte Magnus som har gjort något fel. Men direkt så tar han på sig så här, åh gud, förlåt. Jag bara, nej, alltså jag lägger noll skuld på dig. Men så kommer då den hantverkaren hit igen för att han ska sätta om det. Och så säger han, jag skulle verkligen vilja ha det centrerat. Han bara, ja men det är centrerat. Nej, det är det ju inte. För då skulle jag ju inte sagt det. Och direkt så känner jag mig jobbig. Och jag vet inte om han sänder ut att han tycker att jag är jobbig. Eller om det ligger hos mig. Men han säger i alla fall, ja du vet att det är de såna här plugg som sväller och då måste vi flytta. Det är liksom omständigt att ta ner och göra om. Ja, men strunta i det då känner jag spontant. Men samtidigt har vi betalat för en tjänst för att få upp det rätt. Och jag bara, fast den är inte centrerad. Jo, så är han och tittar. Jag bara, men det är väl bara att mäta liksom, om den är det. Så tar han upp, mäter, han bara... Ja, eller ja. Nej, helt centrerad var den faktiskt inte. Men så när som på 3 centimeter i alla fall. Ja, okej. Okay. Det var inte 3 millimeter. Trust me, jag hade sett om det var 3 millimeter. Det är 3 centimeter diff. Men då, jag mår så han dåligt att känna mig omständig eller att han ska tycka gud vad hon är jobbig eller Magnus tycker ju noll att jag är jobbig. Han tycker ju att jag har helt rätt och det har inte blivit rätt. Så vi kan säga till, vi gör om, gör rätt. Men varför tycker jag att det är så jobbigt?
Mm. Jag tror att vi är präglade i det här. Alltså att det typ är så att man liksom och att vi kanske är så här när man väl säger någonting, då har man lätt en känner jag med mig själv att jag kan ha en så här förklaringsblick. Jag känner så här för jag tror att det ska bli lättare för andra att inte tycka att jag jobbar om jag liksom förklarar varför det är viktigt för mig. Men det kan göra att jag låter lite så här mästrande istället. Alltså, har jag ju fattat. Så att det blir bara krångligt. Istället för att lära säga bara så här, så här självklart bara, den är inte centrerad och jag vill att den ska vara det. Punkt. Istället för det här, ja men att kanske det blir jobbigt, ja men absolut. Men jag vill att den ska vara centrerad, punkt.
Och jag ska ringa dig varje gång inför ett sånt här möte.
Men ja, för just i det här fallet så är det som du säger, det är ju inget som ska kompromissas med, det är ditt hem. Och ni betalar och du och Magnus tycker, alltså, har köpt en tjänst, då ska det bli som ni vill ha det, punkt. Ja.
Bra,
det är liksom där fick ingen, men att säga det på ett vänligt sätt, och det där kan jag också svårt för. Alltså, jag tror att jag är vänlig, men jag låter kanske inte vänlig. Eller jag låter omständig och som att det öppnar upp för dem att få säga att ja, men det blir som att de tror att man är öppen för en dialog. Men egentligen är det så här, man säger lite för mycket för att man vill att de ska förstå och tycka som en själv. För då blir det lättare. Istället för bara, det är strunt samma om du tycker att 3 centimeter är lite. Jag stör mig på det.
Ja, och jag vet inte varför jag ska läsa in huruvida han tycker det eller inte. Nej, för det är ointressant.
Ja, men jag tror det där att man kommer bort ifrån förklarings... Jag tror att det ligger i att man på något sätt vill bli förstådd för att ingen ska tycka att man är jobbig. Utan man vill att de ska tycka likadant. Och då blir det ju inget jobbigt för någon.
Nej.
Men då börjar man gärna förklara. Och så tycker de fortfarande som de tycker. Och helt plötsligt är man inne i någon sån här diskussion som är helt oväsentlig. Det var inte det vi är här för att kompromissa. Utan det här är ju mitt hem. Men, och jag vill ju liksom ha det som jag vill ha.
Men jag är så rädd för att jag ska låta... Alltså... jobbig eller otrevlig, så att jag är också så att jag pratar med extremt trevlig röst, så jag kan tänka mig att det är nästan provocerande att någon
precis, så kan man låta
du säger så här, jag vill ha den centrerad,
inte åh jag vill ha, utan
nej, Utan jag, men jag var
jag
så här,
fattar, men jag vill
alltså,
ha
förlåt.
Den.
Alltså jag verkligen ber om ursäkt. Jag bara, förlåt. Nu, jag känner mig jättejobbig, men jag vill nog ändå att den ska vara centrerad. Och sen så men det är den. Ja, men sån här som på 3 centimeter. Jag bara, men det är ändå inte det. Och sen till slut blir det att jag måste lämna rummet för att jag kan inte vara trevlig. Utan jag har det här passivt aggressiva leendet och jag känner bara hur det riker i öronen på mig.
Men det är där som blir så onödigt. För att precis, man går över sig själv i någonting där som är... Så det blir liksom så krångligt liksom. Istället för att så här vänligt bara säga att... och tydligt. För att jag tror att det var så här, åh, nu känner jag mig jobbig. Då kanske han känner att här är läge att prata, att hon är lite jobbig.
Mm.
Ja, faktiskt.
Och om för de att inte ens har tänkt här. Tanken så kommer de...
Lite jobbigt blir det ju. Ja. Liksom, för att det är pluggar här, så att bla bla bla.
Ja, så förklarar de det för att kunna säga, ja, det skulle ju vara skönt att slippa, men om du verkligen vill det så är det klart att vi ska göra det.
Mm.
Ja, nej, men så det, nu sitter den. Nu är den, nu är den rätt bra. Och den är jättefin och den är centrerad.
Jag förstår jag dig till 100%.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Men gud, du måste berätta om din resa. Har ni haft det bra?
Ja, men vi har haft det jättebra. Helt fantastiskt. Alltså, jag känner mig så påfylld, måste jag säga, av att få solljus. Du har ju också varit ute i solen.
Ja, men vi bokade ju verkligen dagen innan. Jag kollade väderleksrapporten varje dag. Och sen så, min gräns var 18 grader. Och så var det nere på 15 grader, lite regn ena dagen. Jag bara, nej, vi åker inte. Och så dagen innan så var det bara sol, sol, sol. 17-22 grader. Vi åkte, vi har haft typ 20-25 grader varje dag. Strålande sol. Och vi har bara, du vet, gått upp morgonen. Gått en powerwalk på strandpromenaden, joggat lite, spelat lite paddel, käkat lunch, fordorat hem lunch och bara legat på takterrassen och solat och spelat backgammon. Och sen så gick vi ut och käkade en kväll, men de andra kvällarna har vi bara så ordered in.
Åh, vad härligt.
Ja, bara få liksom ladda batterierna, få lite D-vitamin. Vi ställde upp i någon paddelturnering som ändå var där på lördagen. Och vi trodde det var 2 timmar, men det var visst 6 timmar och det var 5 matcher tror jag vi spelade. Så spelade paddel i typ 5 timmar kanske. Och vann.
Åh, vad roligt!
men det var ju det. Alltså det var verkligen blandad nivå. Det var verkligen bara på kul. Och det var människor vi inte kände. Så det var väldigt trevligt. Träffa lite nya människor och spela lite paddel. Det var på en hobbyglad nivå. Mm. Det var ingen som var för seriös.
Vi hade som plan att så här, det ska tränas och det ska dutta. Vi gjorde typ ingenting av det. Vi hade det så mysigt. Vi sov liksom länge. Vi tog powerwalks, det gjorde vi på morgonen. Men sen var det liksom, ligga vid poolen och vi bara hade så mysigt. Det var så jävla skönt och bara verkligen. Jag läste Handbok för högkänsliga, började jag på. Boken Åsa Wikman. Jättebra. Och vi har också spelat kort. Och, du vet.
Vad spelar du för kortspel?
Då spelar vi 500.
Okay.
Jag är så jävla grym på det, alltså, måste jag säga.
Alltså, jag är jättegrym på alla kortspel, bara så att du vet.
Okej, okay. Vi ska spela 500 någon gång, ska vi se vem som vinner. Men, ja, nej, men det var faktiskt, och vi bodde på ett jättefint hotell och som var väldigt så här lugnt och vi äter så god mat och nej, det bara varit riktigt.
Jag måste bara fråga, för jag såg ju bilderna, det såg jättemysigt ut, men rummet, hade det inga fönster?
Jo.
Men du fotade från fönstret, så därför såg man inte.
Ja, så kan det nog ha varit, ja.
Det såg ut som ett rum utan fönster.
Va? Nej, men då, i så fall måste, nej, det var mörkt ute, det var därför.
Jaha.
Nej, då, det var fönster. Nej, det var mörkt jag fotade, för jag ville visa att det var så mysigt med, allting var gjort i så här gammal stil.
Ja, så, det var helt nybyggt. Det såg jättemysigt ut.
Mm, det var jättemysigt, och det var verkligen hela, de hade byggt det i liksom, så att det ska kännas lite som öknen, att man faktiskt, istället för det här liksom flashiga glasbetong så var det liksom, kändes det som att man bodde i sand, allting var i sandfärgat och liksom byggt med ja, cement är väl också sand och vatten, men de förklarade för oss att det var någon liksom annan stil, så det var verkligen gjort i gammal stil alltihopa. Och det var jättehärligt ställe, alltså otroligt härligt, och så var det en bit bort till liksom poolområdet och gymmet. Bara en jätteskön promenad längs med vattnet. Men man, det ingick ju shuffle om man ville från rummet och sådär.
Heter det shuffle eller shuttle?
Shuttle kanske. Do the shuffle.
Do the shuttle. Shuffle, shuffle, shuffla, shuffla.
Eller heter det shuttle, heter det va? Shuttle. Ja, ja, men nej, men det vart jättemysigt. Men du, vi har fått brev. Två stycken ska läsa upp här. Hej Hanna, jag lyssnar på er podd som jag tycker jättemycket om, och senaste avsnittet så pratade ni om hormoner och vad det kan göra med kroppen. Jag vill bara berätta att jag också har min egen teori om vad hormonet kan ställa till med. När jag var 12-13 i samband med puberteten så fick jag hon har stavat det vitiligo. Som är vita fläckar. De kom på lite olika delar av kroppen och det var inte kul i den åldern. Det kan man ju verkligen förstå. Sen gick åren och inget hände förrän jag hade fått mitt andra barn som nu är 28. Då ploppade det upp nya vitiligofläckar. Vitiligofläckar. Och för några år sedan när jag kom in i klimakteriet runt 50 så kom det flera fläckar. Jag mår inte dåligt av fläckarna, men kan bli ledsen när de sätter sig på ställen typ i ansiktet som inte går att dölja om man vill. Avslutningsvis har jag en fråga. Du pratade om att du hade ätit vitaminer för håret och att ditt hår blivit tjockare. Om du vill dela med dig får du gärna göra det. Tack för att ni är ni. Kram och ha en trevlig helg och semester. Så gulligt sms. Men jag tyckte det var för fint att man delade. Det kanske är någon mer där ute som lyssnar på som har känt av det här. Just att man kan börja härleda grejer som hände både så här i puberteten, när man blev gravid eller fick barn, och nu då klimakteriet. Det är alla de tre tillfällena, de här likheterna.
Men jag tänker att det borde vara samma som man får så här pigmenteringar. Jag fick ju till exempel på överläppen när jag var gravid. Man får så här åldersfläckar, så här mörka förändringar. Att det borde vara lite samma grej fast tvärtom. Ja, men jag har aldrig haft någon i tonåren.
När jag tänker efter, jag har nog inte heller gjort det. Men jag ska berätta i alla fall för dig om du lyssnar på podden då, att det var, jag åt den här stora hårkuren. Jag tror man kan köpa det på apoteket eller på Elsa-Kosta, men den heter det. Stora hårkuren eller den stora hårkuren. Och det har ju verkligen hjälpt mig. Sen finns det ju massa andra grejer. Men ja,
det hjälpte. Jag har fortfarande inte börjat testa den som jag skulle testa. Och det är jättemånga som har frågat vilken det var. Och nu har jag lagt paketet någonstans och jag hittar inte det. Men jag återkommer med det.
Hej fina Hanna, lyssnar på din och Jessicas podd varje vecka. Alltid lika mysigt, roligt och mycket hög igenkänningsfaktor. Jag har problem med sköldkörteln sedan 5 år. Jag är någonstans i klimakteriet med en hel del symptom som kommer och går. Men det som gör mig mest ledsen och sjukt stressad är att jag tappar gräsligt mycket hår. Jag överdriver inte när jag säger att jag tappat minst hälften av mitt hår. Jag har provat det mesta som finns på marknaden. Och när jag hörde att du äter något norskt hårpreparat som verkar funka så fick jag lite hopp. Vad var det? Då säger jag ju det var ju inte norskt.
Jo, men det var ju mitt som var norskt. Det var ju jag som pratade om det.
Ja, det var ditt som var norskt.
Så att det, jag ska återkomma med det då, när jag hittat den.
Jo, men jag hittade en som var så himla bra, som jag fick skickad också. Några så här tänkvärda ord. För jag tänkte på det att vi kanske nu... vi pratar ju lite ibland om skilsmässa nu, eftersom att vi... Alltså, nu är man ju liksom inte där i den tiden. Men så dök det upp ett inlägg av några som jag har följt under den tiden när det var som mest sårigt. Och så här. Och här kom det en lista som jag tyckte var så bra, som jag vill läsa upp för er som är i det just nu. Där vi båda har varit. Och där man känner nu att man faktiskt kan tro på de här punkterna. Så nu vill jag läsa upp de här punkterna för dig som är... eller precis håller på och skiljer dig. 1. It won't always be this hard. 2. You will heal and be happy again. Chances are you'll be happier than you ever been. 3. Your kids won't just be okay. If you're okay, they will flourish and thrive and be happy. 4. Giving up on yourself. Any part of yourself is not an option. You did that for too long. 5. Your intuition is your biggest asset. Find the courage and confidence to listen. Your social circle will change. Choose and see it as a great filtering system. The good ones, the real ones, the ones that count, stick around. 7. It will all be okay. Better than okay. It will be so good. So use this time to work on yourself and trust the universe to do the rest. Den tycker jag är väldigt, väldigt,
väldigt bra. Och det är så bra så jag tycker vi avslutar med de orden.
Det är i och för sig en 8 kvar.
Då tycker jag att vi ska ta 8 också innan vi avslutar.
För den här är väldigt, väldigt bra. 8. Divorce is not a failure. It's a course correction. A course correction.
En kurs, vad heter det?
Ändra kurs bara.
Riktning av
it's
ändring
not,
av kurs.
Och jag älskar det. It's not a failure. It's a course correction. Sit up, pay attention and make it count.
Mm. Gud vad bra.
Visst är det så himla bra de här. Sen skriver hon så här. Efter, trust me when I tell you this is not the time to give up on yourself or your dreams. This is the time to rally around your beautiful soul and give it all you've got. Because life is just so damn fun and beautiful and the world needs you to be authentically, unapologetically you. Alltså utan att be om ursäkt.
Be inte om ursäkt.
Helt
precis.
Och bara autentiskt dig själv.
Mm.
I know you got this, so you better start believing it too.
Mm.
Visst är det bra? Och ens,
väldigt
det är det bra.
Vi borde lägga upp då, ja, vi borde kanske ha en poddinsta där vi kan lägga upp sådana här
du,
saker.
Det borde vi faktiskt verkligen ha. Men ja, jag tyckte de var otroligt bra. Och jag kan lägga upp dem också i våran... när vi, ja. För att jag tycker om ni är där mitt i... Det var så många av de här punkterna. Och där man faktiskt kan känna nu så här att... man har ju varit där man inte trodde. Och när jag läste de här så bara... jag kommer ihåg att jag tänkte att det här kommer aldrig att bli bra. Och så är det nu. Liksom. Och det här att i en själv, investera i en själv, att se det som en, ja, och fortsätta göra det resten av livet. Vi hörs snart.
Puss och kram.
Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.